Vad kul att du lyssnar. En liten heads up bara att ungefär en timme in i avsnittet så stöter vi på lite tekniska problem. Så om det låter lite burkigt så är det därför.
Jag kan ha velat bort med det, men sa du att hon ville gifta sig med Nero för att han var rädd för sin mamma? Det var vad jag hörde.
Oh my god.
King shame inte.
Vi tar om den just in case.
Thank you.
Jag vet inte vad jag sa.
Förtydligande.
Ja. Vi tar om hela den. Okej. Och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Vi som sitter här idag, det är jag, Emily.
Jag, Adam.
Och jag, Angelica.
Och dagens avsnitt kommer att handla om vad jag, eller vi kanske alla skulle säga, är en av antikens mest kända kejsare.
Mm.
Eller hur?
Det tror jag nog.
Alla vet ju, nästan alla vet vem han är.
Om man vet en kejsare så vet man väl...
Då borde man veta honom också.
Ja,
ja det tror jag. Och han var den femte kejsaren i Roms historia.
Jag tror att du shamear alla som inte vet vem det är också.
Nej, det gör vi
shame.
Inte. Nej. Vi gillar alla. Alla som är nyfikna.
Ja.
Men han är en av de kändaste, skulle jag säga.
Ja.
Han var den femte kejsaren i Roms historia. Och hörde till den julisk-klaudiska familjen. Och de som känner till honom kanske känner honom som den galne kejsaren som spelade lyra medan Rom brann. Men gjorde han det? Var han bara en självisk galning? Vem är det vi pratar om? Jo, det är Nero! Och jag tänker att som vanligt så börjar vi från början.
Mm. Vad roligt att göra så här, du vet, som var lite så här Christopher Nolan och börja från slutet och så gör man till halva och sen börjar man från början och kör till halva,
ja.
Så möts man på mitten.
Jag läste en bok som var så en gång. Det var väldigt confusing.
Mm. Det är som, vad heter den? Memento, är det väl så?
Mm.
Visst är den det?
Ja, mm. Jag gillar inte den filmen.
Mm.
Jag vet inte om jag minns.
Hot eller. Take.
Men om vi börjar från början i fallet med Nero, mm, så tänker jag att vi pratar källor. Och som med mycket annat som har med kejsarna att göra så kommer det mesta vi vet från Tacitus, Suetonius och Dio Cassius. De skriver ju alla efter, och i just Suetonius fall så är det typ 100 år efter. Ingen av dem gillar Nero.
Nej.
Och det är väldigt tydligt i hur de skriver om honom och vad de skriver. Men de gillar väldigt få personer i den julisk-klaudias familj.
Ja, de gillar, precis. De tycker inte så mycket om kejsare överhuvudtaget.
Nej. They're not fans.
Mm.
Och i och med det så har ju det format den historiska bilden vi har av Nero.
Mm.
Det är oundvikligt. Sen har vi Plinius den äldre, som nämner honom lite då och då. Han är inte heller jätteförtjust.
Det är han som ska till Pompeji, rädda folk i Pompeji, va?
Ja.
Med kudde på huvudet och alltihopa.
Ja, det här, precis. Han dör ju när han gör det. Och han har ju skrivit den här Naturalis, Historia Naturalis. Och sen har vi Josefus som är en judisk historieförfattare, eller vad man kan kalla honom.
Historiker,
för. Historiker, kan man säga det? Ja. Han gillar inte heller Nero, men han har i alla fall vett att skriva att man är partisk mot honom i många fall. Så att, åtminstone.
Mm.
Men sen har vi, det finns några som gillar honom lite mer i alla fall. Och bland annat en grek, Dio Chrysostomos. Säg den fort 7 gånger.
Mm, ja.
Han är samtida med Nero. Men grekisk filosof och historiker, han säger att det romerska folket var mycket nöjda med Nero och skulle ha tillåtit honom att regera på obestämd tid. De längtade efter hans styre när han väl var borta och omfamnade bedragare när de dök upp.
Mm.
Vi kommer komma till det sen, men vi har en ganska stor... skillnad mellan vanligt folk och de som är lite rika och har inflytande.
Just det.
Och sen så har vi Seneca som var hans rådgivare som of course skriver ganska såklart positivt om Nero.
Mm. Skönt ändå om ens rådgivare tycker väl om en liksom, kan, lite.
Ja, det är nog bra kan man tycka.
För en själv i alla fall.
Ja.
Hjälper vi kanske inte Nero nu, men det...
Nej. Han skulle nog, jag tror att han bara skulle vara nöjd av att vi vet vem han är mm. och att vi vet att han håller på med typ teater och grejer.
Nej, säkert, säkert. Mm. Lite det han blir ihågkommen för som sagt kanske mest. Mm. Det är han nog glad över.
Ja.
Lille Nero.
Ja.
Ska vi börja med den lille Nero?
För ja, vi börjar med
när han
lille
är liten.
Ja.
När han är pytteliten. För han föds, det hjälper, min röst, vi får se om min röst överlever här. Jag skyller på pollen. Det är ja, ja. Garanterat pollen. Men Nero, han föds den 15 december år 37 som Lucius Domitius Aenobarbus i staden Antium. Det är ett fantastiskt namn för övrigt han har.
Japp.
Han föds alltså i Antium, som är dagens Anzio i Italien. Han är då son till Agrippina den yngre, som vi känner till.
Mm. Det var andra avsnitt, tror jag.
Dessutom.
Mm. Agrippina den yngre.
Och Agrippina den yngre är då barnbarns barn till Augustus, Roms första kejsare. Och hans pappa, Neros pappa, är Gnaeus Domitius Aenobarbus, som var kusin med Agrippinas som var kusin med Agrippina genom hennes pappa Germanicus. Det julisk-claudiska familjeträdet som vi.
Ja, de är alla släkt med varandra.
Ja, exakt. Vilket gör att han också var släkt med Augustus.
Ja.
Augustus var hans gammelfarbror. Och Nero var också släkt med Marcus Antonius på sin pappas sida. Neros morbror var ju Caligula.
Mm.
Och Caligula var också kejsare. Och sen så blev ju också hans gammelfarbror Claudius kejsare. Och det är också Claudius som sen adopterar Nero när Claudius gifter sig med Agrippina.
Mm.
Nero, han var det enda barnet i den här konstellationen. Agrippina, Aenobarbus.
Han var enda barnet, period, biologiskt.
Alltså. Ja,
han fick inga syskon.
Exakt, nej. Agrippina gifter sig med Aenobarbus när Agrippina bara är 13 år gammal.
Fräscht.
Och han var mer än 20 år äldre.
Superfräscht.
Verkligen.
Det var väldigt vanligt. Och...
Ja, ja.
Ja.
Men han var också ingen trevlig typ.
Nej,
det var
verkligen inte.
Suetonius, han beskriver honom som en avskyvärd man i alla avseenden. Det är ganska hårt. Och Aenobarbus, han dödade också sin frigivne, alltså frigivne slav, för att han vägrade dricka så mycket som han blev tillsagd. Det är också trevligt. Anledningen var att den frigivne inte blev så berusad som Aenobarbus var, och då tänkte han att okej, vi måste utjämna det här, men då vägrade den frigivne göra det och då var det kört.
Jag gillar att de har noll restraints.
Ja, ja.
Alltså,
den här är också fin. Aenobarbus också medvetet har kört över ett barn som lekte med sin docka på Via Appia.
Den är så jävla vidrig.
Med typ av alltså häst
och vagn.
Häst och vagn.
Ja, det var häst och vagn. Ja. Alltså det är så sjukt. Han bara, kolla det barnet, styr ditåt.
Ta han, ta han.
Kan vi tänka den här stackars föraren som bara, nej. Han bara, jag kan se hur han tar tyglarna själv och bara, kör.
Oh.
Det är riktigt litet. Mm. Usch.
Ett litet svin.
Och det tar inte slut där. För vid Forum Romanum så drog också Aenobarbus enligt uppgift ut ett öga på en ryttare. Eftersom ryttaren då öppet vågat kritisera honom.
Han bara, plopp.
Han lurade också bankirer för inköp, så pengafiffel på alltihopa också. Yep. Och när han var pretor så skulle Aenobarbus lura prispengarna från segerrika vagnförare. Så att det är, ja. han kör på. Och till råga på alltså ansågs han också vara en seriös kvinnokarl.
Alltså det undrar jag hur det funkar. Han måste ju varit snygg i så fall någonstans, eller?
Ja, säkert.
Han måste ju haft någonting.
Ja.
Jag menar, han är vidrig.
Mm.
Alltså var han snygg? Alltså what's the deal? Vem annars? Alltså, i och för sig, kvinnokar och kvinnokar. Hur många kvinnor tvingade han till sig umgänge med?
Exakt,
då?
Kan vara.
Det förtäljer inte
historia. Nej. Och Tiberius, alltså kejsaren, anklagade honom också för förräderi, äktenskapsbrott och incest.
Incest är just, den är jättevanlig.
Den klassiker, den tar man till hela tiden. Då med Aenobarbus syster, men också för äktenskapsbrott med en annan adelskvinna. Men han blir räddad av att Tiberius sen dör. Så han kommer undan då.
Mm.
Ja, har man en far så har man en mor. det är inte i alla anseenden, men den här gången har vi det. Yes. Agrippina då, hon var både extremt smart och maktlysten. Och det var två egenskaper som romare och romerska historieskrivare avskydde hos kvinnor.
Ja, det var inte att vara en bra kvinna.
Nej, precis.
Det är lite den här som man säger om barn förr. Bra barn, de ska varken synas eller höras eller vad det är. Det är lite samma med kvinnor under romarna.
Ja.
Och här har vi en kvinna som både syntes och hördes.
Ja, men det var ju tack vare henne som Nero sen blev kejsare.
Jo.
Nero föddes i säte, alltså med rumpan först.
Mm.
Och det här vet vi för att Plinius den äldre skrev om det i Naturalis.
Jag tänker att man inte visste att det var det. Jag bara tänkte, gud vad konstigt hans huvud ser ut. Han tar efter sin far.
Ja, man ser att ni...
Vilket vackert leende.
Vi är så lika.
I alla fall. Och anledningen till att Plinius den äldre visste om detta var ju för att Agrippina hade skrivit egna memoarer. Mm. Och hon hade skrivit om detta. Men såklart så finns de här inte kvar idag.
Nej.
Tyvärr.
Precis som, alltså det finns ju inget bevarat av kvinnor egentligen.
Nej.
För att när kyrkan och framförallt munkarna satt och översatte, eller satt och kopierade snarare, så ansåg man ju inte att kvinnor var viktiga.
Nej,
precis. Och det kvinnor hade att säga. För både Kleopatra skrev, Agrippina skrev, det finns ju massa exempel.
Mm.
Så tyvärr.
Ja, så det är ju jättetråkigt. Men det är ju bra i alla fall att det finns andra författare som har läst de här och skriver. Så man får små bitar.
Mm.
I alla fall så var det så att födas i säte, det var ett väldigt dåligt omen.
Mm.
Och hans pappa då skulle ha sagt att ingenting som kommit av honom och Agrippina skulle vara bra, utan det skulle ha en vidrig natur och vara fara.
Det är också så här kul att säga, liksom bara så, bara rakt upp i det.
Han sa det direkt när han såg rumpan.
Ja, precis.
Ja, ja, det sänker. Mm. Det sänker. Men ett inte så dåligt omen är en annan berättelse, eller en berättelse som vi har om att en orm skulle ha tagit sig in till Nero när han var en liten bebis. Och när man hittade honom så lekte han med den döda ormen.
Det...
Vad känner vi igen dig från?
Mm.
Kom och se, Herkules på G.
Precis. Ja, så parallellt till Herkules som då dödade två ormar som Hera skickat honom för att döda honom när han var en liten bebis. I slutet av år 39, då var Nero två år gammal, så blev Agrippina skickad i exil av sin bror kejsar Caligula på grund av ett påstått kuppförsök.
Både hon och hennes överlevande syster.
Mm. Ja.
Och hennes systerns man blev avrättad. Mysigt!
Ja! År 40 så dör Neros pappa.
Kanske var till det bättre.
Ja, han var, förutom att han var ett svin, det är också så här, karma är en grej.
Ja, absolut.
För att han fick tydligen ödem, eller vad det heter, när hela kroppen svullnar upp med vätska. Så att han måste ju ha sett ut som, alltså, och varit jätteobekväm. Speciellt magen tydligen ska svullna upp, jag läste på lite om det där. Så att han har nog lidit innan han...
Så karma på honom,
ja.
Karma på honom. Men det som händer då är att Nero skickas att bo med sin faster, Domitia Lepida. Och ja, sen så tas hans fars arv från honom.
Ja, Caligula tar det till sig själv.
Mm. Fräscht, det är med. Den 24 januari år 41 så mördas Caligula. Claudius, alltså Agrippinas farbror, blir utsedd till kejsare. Och han återbördar Neros arv och tar hem Agrippina från sin exil.
Mm.
Och år 43 så invaderar Claudius Britannien.
Och det säger vi för att det är en viktig händelse sen när Nero är kejsare, som händer i Britannien.
Nero will remember that.
Ja. Yes. Ja, men välkommen tillbaka in i kejsarfamiljen då. Agrippina, nice. Och Nero. Mm-hmm. They're back, baby.
Nero har fått sina pengar och mamman har fått komma till hem igen.
Woop, woop. Agrippina sätter ju sig själv i arbete ganska direkt när hon kommer tillbaka. Och hon ordnar fram en förlovning mellan Nero och Octavia, som är Claudius dotter. Och det enda kruxet här var ju att hon var faktiskt förlovad at the time, mm, med en annan snubbe. Men och det är väl också, man anklagar väl Agrippina för det här, men hon ser ju då, ska då ha sett till att den här festmannen blir anklagad då för incest, så att man kunde göra sig av med honom, så att han, nej, man kunde inte gifta sig med någon som är anklagad för incest, så att man bröt den förlovningen. Men den, alltså på tal om att så här var dramatiskt lagd, så tar den här snubben sitt liv på Agrippinas och Claudius bröllopsdag. To make a point.
Så här, okay. Vad säger ni nu då?
Ja, men lite så. Nej. Och så bara, ja, fast...
Å andra sidan, alltså, man skiljer sig och gifter sig till höger och vänster. Det finns, ja, liksom inget, det är nästan satt i system snarare än något,
ja,
annat.
Ja, så det här är bara ridiculous.
Ja, ja.
Det är bara en drama.
Drama queen.
Ja, men verkligen, verkligen. Och som ni kanske märkte att jag sa, så gifte sig Agrippina och Claudius. Det är, yeah, lite av ett problem med det. Det är ju att Claudius är ju hennes farbror. Och även om egyptierna var ganska frikostiga med äktenskap, syskon och släkt emellan, mm, så var inte romarna det.
Nej. Kusin var okej, men
kusin var okej, närmare, men liksom, inte ens adoptivbarn, mm, kunde gifta sig med varandra. Mm. Så det de gör är att de måste ändra lagen.
Ja. Yeah.
Mm.
Så de går alltså till senaten. För det första så här, Claudius har en annan fru som de gör sig av med. Eller han gör sig av med. Det ryktas att hon ska ha gift sig med någon annan när han var bortrest eller något så här, helt öppet. Så det går ju inte an. Så att,
nej, bort, med
bort med henne. Jag tror det var ungefär 3 månader senare så har de ändrat lagen.
Så att de kan gifta sig.
Med, ja, så att, ja, förstå när han kommer till senaten, Claudius, bara, guys, jag har ett förslag.
Jag vill gifta mig med
min... Agrippina. Mm. Kan ni tänka er, alla bara...
Ja, usch.
Alltså, men ja, han lyckas i alla fall.
Mm.
Eller ofräscha snubbar som sitter där och bara, yes! Äntligen.
Yes, yes. It's my time to shine.
Men det som är ju att, alltså, både Agrippina och Nero har ju den här connectionen till Augustus, ja, som inte han har.
Mm.
Så att det är en så här legitimeringsgrej, mm, också.
Att,
så att de gifter sig då år 49. Och historieskrivarna skyller ju såklart på Agrippina. Det är hennes idé, det är hon som lobbar för det, hon lurar typ Claudius. Och det är den här eviga dilemmat med romarna. Mm. De vet inte hur de ska ha det. För att, mm, antingen är det så att män är mycket bättre än kvinnor, och de har så här, de är logiska och de är strategiska och de är smarta och lämpade för att styra då. Och kvinnor är så känslosamma och inte kan kontrollera sig. Eller så är män lättlurade och kvinnor helt enkelt kan få som de vill.
Ja.
Ett annat, mm, exempel är Kleopatra och Caesar. Det är samma sak där, att allt är Kleopatras fel, för hon förför honom. Men det är också så här, om nu Caesar är så bra, hur lyckas hon förföra honom då? Hon är typ 18 bast, han är så här 40 plus liksom. Så att det är, ja, det eviga romerska dilemmat.
Mm.
Men en ganska intressant grej är att just i det här fallet så tillskriver Tacitus Agrippina manliga egenskaper. Och det är inte bra för en kvinna att ha, men att ens han erkänner att hon har de här manliga egenskaperna, det är liksom, mm, det är också något, på ett sätt är det ett erkännande att hon är kapabel, på ett annat sätt så är det så här, hon är ännu vidrigare, mm, just för att hon har de här egenskaperna. Ja, kvinnor var basically misslyckade män för romarna, så.
Ja.
Det är som, mm, att, ja, men de var ofullständiga män. Man trodde ju att man var liksom det man blev, och så var man inte det, då saknade man bara delar typ. Men det går faktiskt ganska bra för Rom och Claudius efter det här. Han hade tagit ganska skumma och hemska beslut innan och haft ihjäl en väldigt massa folk, lite så impulsivt och sånt. Så att Det kan man också läsa mellan raderna och säga att det är Agrippina som stabiliserar saker och ting. Hon lyckas få Claudius att adoptera Nero år 50. Och det är nu våran lilla Lucius Domitius Ahenobarbus byter namn till Nero. Och hans fulla namn blir nu Nero, Claudius, Caesar, Drusus, Germanicus.
Det är alla i samma namn bara.
Ja. Och det är ganska normalt att man byter namn när man adopteras. Mm. Man överger sitt efternamn till förmån för sin adoptivfamiljs eller adoptivfars. Och ordet, namnet, Nero var väldigt vanligt bland medlemmar av den claudiska familjen. Både Neros morfars pappa hade hetat det och hans morbror som hade mördats i exil av Tiberius hade hetat det också. Men det är lite intressant och ganska märkligt att han gör det här, Claudius, för att han har nämligen en egen son, Britannicus.
Just det.
Förutom då sin dotter.
Mm. Och så bara, nej, jag tar den här sonen också.
Ja, och det enda som kanske talar för det är att Britannicus är 4 år yngre än Nero.
Jag tänkte precis säga det, för det är exakt. Det är, men ändå.
Det är riktigt weird.
Mm. För man måste ju tänka så här, vad är det då han tänker? Hur tänker han? Vem tänker han som efterträdare åt sig i det här fallet? Mm. Om man tar någon som är äldre och bara slänger in honom istället.
Men precis.
Sätter lite så här.
Ja, men det är jätte... Alltså, undrar vad han tänkte for reals. Alltså, det är jätte konstigt.
Claudius ska jag säga, han var inte purung heller i det här.
Nej.
Men det som, man kan säga det, Nero och Agrippina, de erbjuder ju Claudius en sorts politiskt användbar länk till Augustus. Mm. Och det stärker såklart hans position. De var också väldigt populära bland folken. Folket. och Nero, han kliver ut i det offentliga livet som vuxen år 51. Då var han 13 år gammal.
Förstå.
Ja.
Hej, ja, hej!
Jag har inte kommit i målbrottet.
Jo, lite grann kanske, ja, precis i målbrottet.
Lite fjun kanske.
Exakt, exakt. Han får då titeln Princeps Juventis. Alltså ledare, de ungas... Eller den unge ledaren typ, de ungas ledare. Så att det är som en deras motsvarighet till typ prins, kronprins nästan. Så här är det faktiskt Nero som blir utmålad mer eller mindre som Claudius efterträdare.
Ja.
När han var 15 år så får han sina första offentliga roller. Han får då bland annat bestämma över rättegångar. Han får lyssna in på olika fall och såna här saker. Han blir prefekt i Rom. Och det, ska jag säga, det låter ju kanske mer än vad det egentligen mer än vad. Ja. Han gjorde liksom inte mycket mer än att ta hand om Rom när konsulerna var iväg på olika festivaler och såna här saker. Liksom. Och det var mest en ceremoniell roll. Men dock så var det en politisk, eller inte politisk, men socialt, ska man säga, ärbar roll.
Att ja, men verkligen så här, ta hand om Rom.
Alltså...
Ja, absolut.
Statsprefekt, liksom.
Ja,
bara. Boom.
Ja, men verkligen.
Få stans nycklar och grejer. Liksom.
Herregud, ja.
Han fick också själv argumentera för, i olika fall, alltså juridiska fall, inför Claudius och senaten. Bland annat att orterna Bononia, Rhodos och Ilium skulle slippa skatt. Det stod Nero där och argumenterade för. Sen har vi då ett äktenskap och det är då Nero och Octavia som gifter sig. Mm. Och de är då, ja, Nero är 15 och Octavia är 13 eller 14, någonstans där. Och det här äktenskapet arrangerades ju då av deras föräldrar, Claudius och Agrippina, för att ytterligare legitimera Neros anspråk till tronen.
Mm.
Octavia, hon var ju dotter till Claudius genom ett tidigare äktenskap. Så när Claudius gifter sig med Agrippina och adopterar hennes, alltså adopterar Nero som ju är hennes son, så blir ju Nero och Octavia bror och syster.
Ja.
Och nu gifter de sig ju med varandra. Även fast, trots att de är adoptivsyskon så är det här fortfarande ganska
bindande. Romarna är så jävla roliga.
Ja, ja. Alltså. Så att för att ordna det här äktenskapet så var Octavia först tvungen att adopteras in i en annan familj. Innan hon fick gifta sig tillbaka in i sin ursprungliga familj.
Ja, oh, det är så knäppt.
Så det är så här, vad håller ni på med? Typ? Varför gör det så krångligt? Men det är ju det här med legitimitetstanke och alltihopa. Man ska knyta släktbanden och säkra blodslinjer och alltihopa.
Ja, och det, alltså, det här att de vill inte att någon ska komma och säga att de är syskon. Liksom.
Nej, precis.
Alltså.
Som sagt, det är så kul för att kusiner är fine. Ja. Blodskusiner.
Ja, exakt.
Adoptivsyskon is a no-no. Ja. Men farbror och brorsdotter, it's okay now.
Ja. It's fine.
Nej, men det är också så här, jag tänker att man får också komma ihåg att det finns egentligen inget, ska man säga, juridiskt i kejsarrollen. Det är inte som att kejsarrollen är skriven på något sätt. Nej. Utan det här är bara liksom en familj som bara väljer att vi dominerar nu bara.
Ja.
Så att allting går tillbaka till Augustus.
Yep.
Vilket gör att så länge man har en koppling till Augustus så är man, ja, men, typ safe, inom citationstecken. För att egentligen, Julius-Klaudiska familjen nu är egentligen inte mycket mer annorlunda än vad typ Scipionerna var under republiken och såna här saker. Det är bara en familj som dominerar det politiska livet.
Ja.
Bara att man gör det till en utsträckning som inte gjordes tidigare. Men det finns liksom inget, det är inte som att det är ett ämbete man kliver in i. Nej. Bara så. Det skrivs ju faktiskt inte i sten förrän Vespasianus. Så att det är när man byter dynasti som man liksom skriver ner och undertecknar och alltihopa. Liksom att, ja, men nu blir kejsartiteln, ska man säga, juridiskt legitim. Ja. Kanske.
Det är också ganska intressant. Ja, men jag förstår att de måste göra det.
Ja, ja.
I och med att de har ingen claim annars. Annat än att de typ har blivit valda eller
precis.
Pushade fram.
Ja, men exakt, liksom. Exakt.
Agrippina, hon hade ett enormt inflytande över det som skedde politiskt i Rom. Och alla visste det.
Mm. Ja, det var en så här öppen hemlighet, vad heter det? Illa dold hemlighet, eller vad heter det?
Ja. Och trots då att historieskrivarna, att de tycker illa om henne, så säger Tacitus att hon inspirerade beundran utan motstycke. Och som aldrig tidigare och senare skådats hos en dotter, syster, fru eller mor till kejsare.
Oj, oj, oj.
Väldigt poetiskt.
Ja.
Hon var alltid här till samma kejsare, typ. Nej.
Ja, men nästan. Och en av anledningarna till att hon är så himla omtyckt är också för att hennes pappa var Germanicus. Och han var typ Roms golden boy.
Ja, ja, det är JFK. Liksom. Ja. Det är nästan i den stilen. Liksom.
Ja. Och han dog ju... Han skulle ju ha blivit kejsare efter Tiberius.
Mm.
Men han dör under mystiska omständigheter. JFK. Det har vi ett minnesnitt om.
Mm.
Så att... Han är verkligen... Alltså, man ska inte underskatta hur omtyckt han faktiskt var. Och speciellt hos militären.
Mm.
Och de kommer ihåg. Liksom.
Mm.
Så att hon är också, vid det här laget är hon den enda överlevaren från sin familj. Alla andra blir mördade.
Going strong.
Ja, alltså hon är en överlevare kan man ju säga.
Ja, ja, verkligen. Men det är inte Claudius.
Vilken bridge.
Ja, ja, älskar det.
För den 13 oktober år 54 så dör Claudius. Och,
loser.
Och Nero blir då kejsare. Och det här är 2 månader innan han fyller 17. Så alltså 16, det är lite. Att man är liten då.
Han är så
då.
Jäkla liten. Alltså, hormonstinn, pubertal. Ja. Och liksom.
För att då blir statsminister och kung. På sin 16, för att när man är 16. Bara.
Mm. Shit. I alla fall så anklagas Agrippina för att ha mördat Claudius med förgiftade svampar.
Hon slog ihjäl honom med förgiftade svampar.
Kanske snarare att han åt dem.
Ja.
Kanske. Lite kanske. Tråkigare, men ja.
Men vi vet ju inte om det här stämmer eller inte. För... Det går ju inte förbi sig att Claudius, han var 63 år gammal.
Mm.
Han var inte vid god hälsa och hade faktiskt varit sjuk ungefär ett år. Så att det var ju på väg ner.
Ja.
Men ja, det är väl, historieskrivarna vill ju att det ska vara lite spännande.
Men det är ju också spännande att de faktiskt säger samma sak för once.
Mm.
Absolut. Men det kan ju också vara det. Någon skriver det och några andra hänger på.
Men det är inte det, det är också lite så symptomatiskt. Alltså makthavare kan inte dö naturliga döder av någon annan.
Nej.
Det måste finnas någonting mer.
Ja. Men verkligen. Men det är också så här, ja men om det nu var så att hon mördade honom. Det kanske, och det kanske det var.
Mm.
Men att hon inte blev åklagad, anklagad för det är ju intressant.
Mm. När Claudius dött så... stängde Agrippina ner palatset. Hon identifierade då alla personer som var där och höll dem kvar.
Mm.
Hon samlade sen senaten
Och sen så påstår hon att ja, men Claudius, han mår mycket bättre nu.
Stendöd.
Det var jag som ser framför mig den scenen i Toy Story när Woody ska övertyga dem om att Buzz är där över liv. Och han använder Buzz arm. Nej, han mår mycket bättre.
Han mår mycket bättre.
Och sen viftar han upp, ja. Och de bara...
Han ställer sig upp i sängen bara så här, liksom, som en marionettdocka.
Ja, bara, men istället då han har blivit av med sin arm. Så att Woody bara lyfter,
ja,
upp armen.
Woody, ja, ja, precis, exakt. Du kunde med Claudius.
Claudius viftar inte med någonting i det här laget.
Han är död.
Han är jättedöd.
Men Agrippina lyckas övertyga senaten om att han, he's fine. He's
hon är
fine.
Så jävla smart alltså.
Och sen så lyckas hon övertyga dem att erkänna Nero som efterträdare.
Men det var ju lite på rull redan. Mm. Så att det var bara knuffa så här, över kanten. Ja. Typ.
Absolut. Men hon lyckas ju även liksom tappa bort testamentet.
Det är väldigt convenient det där.
Och det här lästes ju aldrig offentligt, så man vet ju inte vad han hade skrivit där.
Nej, för det var förseglat faktiskt. Mm. Och hade aldrig öppnats. Så det är frågan där om hans hastiga död hade något med Britannicus att göra. För Britannicus börjar ju bli lite äldre nu.
Just det.
Ja.
Så det spekuleras ju lite i modern forskning.
Just det. Om han var liksom på väg att byta arving här plötsligt. Så det är
Mm. Men han fick ju stöd, alltså Nero fick ju stöd både från armén och senaten. Mm. Så det gick ju smidigt. Liksom. Han tog över makten helt enkelt.
Och vi alla vet ju att som romersk kejsare så vill man hålla sig väl med pretoriangardet.
Yes.
Som är, ska man säga, med typ livvaktsstyrka det närmaste vi kommer. Liksom.
Ja, med tanke på att de hade mördat Caligula. Exakt. Så kan så... det vara läge att ha dem
i... Det är också personer man har ganska nära intill sig, så det är, ja. Man vill hålla sig väl med dem.
Ja.
Och det Nero gör är att han köper pretoriangardet. Ja. Han betalar ut 15 000 sestercier var till alla pretoriangardister.
Det är x antal tusen.
Exakt.
Tror vi har sagt det i något avsnitt. Ja,
de är så här, precis, de är nog ett par kohorter strong, alltså starka. Mm. 100 uppåt 1000, lite till kanske.
Mycket pengar.
Det är många. Nero har en lärare också. Han är ju Seneca, som vi nämnde under källägesdragningen tidigare. Och det är Seneca nu som förbereder Neros första tal inför senaten. Och under det här talet då så talar Nero om att han ska avskaffa de missförhållanden som har ägt rum under den tidigare regimen, alltså under Claudius regeringstid då. Han lovar också att han ska följa Augustus modell och han ska avsluta alla hemliga rättegångar. Så att inget sånt ska få, allting ska vara öppet, allting ska vara tillgängligt. Och han ska göra upp med korruptionen av alltså domstolarna och bland att det, liksom, det ska inte vara favorisering och såna här saker bland de som sitter i det juridiska. Och framförallt så ska han också respektera senatens och enskilda senatorers privilegier.
Han kan slicka mer röv, eller?
Det är så här, man märker att det är Seneca som har skrivit det.
Seneca som har skrivit det, det är Agrippina som har rått honom att göra det,
precis,
most likely.
Precis, exakt. Yes. Och den här respekten för senatens självstyrande, självbestämmande som Nero påvisar här skiljer honom ganska markant från Caligula och Claudius. Så att här, bara här blir det som en liten twist.
Mm.
Och han mottas faktiskt i allmänhet väl av den romerska senaten till en början här.
Men det är också så här, han är ju ganska alltså väl drillad.
Ja, ja.
För att nu, ja, han är 16, snart 17. Alltså har levt ett visst typ av liv. Han är drillad liksom att nu säger du det här.
Ja,
han
exakt.
Vågar ju inte annat.
Nej.
Alltså.
Nej. Och Agrippina, hon har sitt finger med i spelet och verkar bakom kulisserna. Hon ser till att skydda Nero genom att se till att en av hans potentiella rivaler, Junius Silanus, som var prokonsul i Asien, han mördas.
Mm.
Bort med honom. Han var också bror till Octavias första fästman, ni vet, han som drama queen, han som tog livet av sig på deras Agrippinas och Claudius bröllop. Och han var ju då också självklart släkt med Augustus, den här, den här Silanus.
Legitimt bara... hot egentligen.
Ja.
Även om han inte ville vara ett hot så var han det ju med att han var äldre, han hade militär erfarenhet, bla bla bla.
Så det säkras bara bort med honom.
Ja.
Agrippina och Nero, de syntes nästan alltid tillsammans när de var ute i det offentliga. Också statement. Mm-hmm. Det är lite så här Livia Tiberius-varning igen. Om man har lyssnat på Livia-avsnittet så känner man igen det. Hon ska ha styrt och tagit hand om liksom alla de här tråkiga uppgifterna lite grann. För att kom ihåg att Nero är fortfarande väldigt ung. Han har inte jättemycket erfarenhet. Agrippina har desto mer.
Ja. Och Nero helt ärligt tycker att det är boring as fuck.
Ja, precis. Och det kommer framkomma ganska tydligt allt ju längre regeringstiden löper.
En grej som Nero gjorde för att befästa Agrippinas makt egentligen, eller hennes liksom nästan jämställdhet med honom, kan man säga. Det är att ett av de tidigaste mynten som han ger ut, Nero, det visar Agrippina på myntets framsida bredvid honom själv. Och det här har aldrig tidigare skett, och det sker nog aldrig efter heller, vad jag vet. Det som har skett under Caligula är att systrarna då, har, inklusive Agrippina, har fått vara på baksidan. Men det här är då första gången hon, alltså mor och son fejsar varandra på det här myntet. Det är liksom ett stort fuck you till alla egentligen, och bara här är jag från Agrippinas sida. Och det senaten också gör, det är att de tillåter Agrippina få två liktorer, typ livvakter, under offentliga sammanträden. Och det är en ära som vanligtvis endast ges till magistrater och Vestalis Maxima. Mm,
precis.
Så det är också, next level.
Ska jag säga det, att det som är unikt där är att visst är det att lektorer ges bara till personer som har imperium, alltså som har befälsmakt. Mm. Och det är ju för att innanför stadens heliga gräns på Merium så får man inte bära vapen. Och då har lektorerna har egentligen bara käppar, så att de får liksom, man slår ihjäl folk mer om ifall det är någon som dyker upp. Men som sagt, om jag inte missminner mig så är det bara att personer med imperium får ha lektorer, alltså typ konsuler och sådana saker. Vilket gör att hon basically får samma rättighet som någon som har rätt att föra befäl.
Ja.
Och det är inte vem som helst.
Nej, det är väldigt imponerande, måste jag säga.
Verkligen.
Men inget gott vara för evigt, tyvärr. Och Agrippinas för detta allierade, Seneca, som hon tog tillbaka från exil och satte som Neros rådgivare, och Burrus, också en sån här politiker som hon har varit vän med, liksom. De börjar forma en hotbild mot henne. Och det första tecknet på det här, att Seneca planerar att Nero då ska distansera sig från Agrippina, det kommer faktiskt redan när Nero höll ett tal dagen efter Claudius blir begraven. För där pratar Nero om att separera palatset och staten, och alltså indirekt då familjen.
Mm.
Så att det är lite bold av Seneca att liksom...
Det är liksom smyga in och lite republikanskt i, ja, det, i det hela.
Visst, så att, och Agrippina, hon var ju säkert bara så här, i. Mm. Nero bara lallar runt, känns det som.
Ja, gud.
Det är liksom... han är bara glad att få vara med.
Ja. För det är också så här, låt de vuxna prata nu.
Ja, men det är också lite, han gillar också att stå i rampljuset, det kommer också bli tydligt sen. Och han tycker säkert det är skitkul att stå framför senaten och få liksom prata och hålla tal. Liksom.
Absolut.
Han myser.
Ja, exakt.
Jag kan verkligen tänka mig att han sa det. Men början på slutet då... Mellan Agrippina och Nero, ja. Det kommer egentligen när armenierna ber Rom om hjälp att medla, då parterna har invaderat. För stackars armenierna, de ligger ju mellan Rom och Partien. Och Partien är ju Iran.
Exakt. Det är den dynasti som tar över efter... egentligen inte, men det är som ett, tänk dig perseriket fast under romers tid, typ så. De är inte perser, men ja.
Så att med jämna mellanrum så invaderar Rom, och med jämna mellanrum så invaderar parterna, och i det här fallet hade parterna invaderat. Så armenierna ber Rom om hjälp. Nero är alltså 17 bast.
Han har hittills bara hållit tal skrivna av Seneca.
Ja, 17 bast, noll erfarenhet av diplomati, noll erfarenhet militärt, och ska då sitta och medla här. Men då är det ju också den här, hur ser det ut om en kvinna då öppet skulle bestämma åt honom?
Precis.
Och det här som utspelar sig, det är typ som en film, eller en jättedramatisk scen ur en pjäs. Och det är liksom, man sitter och ska ha sitt möte. Och alla kommer in, alla tar plats. Det är liksom, it's chill. Nero sitter med Seneca och Burrus, och han sitter på en en upphöjd plattform som kallas för Dice.
Han måste skita på sig.
Ja. Ja, för det finns faktiskt också källor som säger att varje gång han skulle ta ett eget beslut så fick han panik.
Mm.
Ja.
Stackarn. Han ska inte vara i den här positionen.
Men jag tror inte det. Jag tror också att han har blivit så kuvad så tidigt så att han är liksom... Han har alla de här vuxna runt som bara, gör så här nu.
Ja.
Och så har han då Agrippina å ena sidan, sen Seneca och Burrus. Ja, så han sitter där. Men innan allt drar igång så kliver Agrippina in i rummet. Och själva att hon går in i ett rum med, för att liksom träffa officials från andra ställen, det är inte alls ovanligt. Hon brukar vara med Claudius. Liksom. Mm. Men nu gör hon någonting som är liksom alltså förbjudet gånger en miljon. Hon kliver upp på samma dais som Nero sitter. Och det är liksom så här, what the fuck. Det är liksom, jag är likvärdig.
Ja.
Mm.
Jag är här. Förstå liksom, alla måste ha suttit med hakan nere vid knäna typ. Mm. Men, och hade hon satt sig så hade det varit en, då hade vi säkert haft en helt annan historia nu. Men Seneca stoppar det här. Han knuffade fram Nero och bara, ta ner den härifrån. Bort med henne nu liksom. Och det är nu Nero väljer sida. Han hade ju lätt kunnat så här, ja men hej mamma, sitt här.
Mm.
Nope. Han... den teaterapa som han är låtsas vara jätteglad att hon har kommit och bara, gud vad trevligt att du är här, leder ner henne därifrån. Sen förtäljer inte historien huruvida hon fick vara kvar i rummet eller blev utkörd därifrån. Så att she pissed.
Ja.
Och Nero har valt sida.
Mm. Mm. Dramatiskt värre.
Det är superdramatiskt.
Men varför, då får man ju fråga sig, varför han vände sig från sin mor.
Mm-hmm.
Och det kan vara så, för källorna säger att Nero blev kär i en slavinna.
Han är ju bara 17 bast.
Precis. Slavinna vid namn Akta. Och...
lite roligt bara.
Akta dig! Nej, gud vad dåligt. Ja.
Ja.
Jag står för det.
Det är bra, gör det.
Ja.
Han var även väldigt intresserad av teater och musik. Och Agrippina tyckte inte, hon tyckte att det var nonsens. Liksom. Hon tyckte inte att han skulle hålla på med sånt.
Han är kejsare, fan.
Mm-hmm, ja,
han skulle hålla på och spela teater.
Exakt.
Och grejen är att hon tycker att han ska hålla på med statsaffärer. Han ska se till att han får en arvinge.
Ja.
Han är ju gift.
Yes.
Mm-hmm. Så hon vill liksom, hon vill få fram en legitim arvinge.
Yeah.
Yep.
Seneca och Burrus däremot, de stöttade honom i hans privata beslut. Till och med uppmuntrade honom till de här sakerna.
De ska tydligen ha gått emellan med brev och du vet så här, kärleksbrev och skit.
Mm. Mm. Och sen så får vi inte glömma att han, som du sa, han är ju tonåring.
Ja, precis.
Ja.
Som dessutom nu är typ en av världens mäktigaste personer.
Det är det som är så äckligt. Mm. Alltså inget konsekvenstänk.
Nej.
Han har några som ger honom vad han vill. Och så har vi mamma som säger nej.
Mm.
Det är klart han kommer bara, fuck you, jag vill göra som jag vill. Jag är absolut mäktigast.
Ja.
Jag är vuxen.
Ja, hjälp jag. Och, så det får, och grejen är att är man i den positionen också, alla kommer ju bara böja sig för en.
Ja.
Som, och i det här fallet, för att alla vill ha inflytande. Och är man den personen som sitter på det största inflytandet, då är det självklart att alla kommer liksom att vara, vet, liksom, åh, du är så fin, du är så bra, åh, snälla, du är duktig, bla bla bla.
Utom mami.
Ja,
ja precis. Och det alltså, den här revan fortsätter ju mellan dem. År 55?
Vilken dialekt var det?
Ja, det vet jag inte riktigt.
Gud, vi borde göra ett avsnitt där vi bara pratar om någon konstig dialekt.
År 55 så tog Nero bort Agrippinas allierade Marcus Antonius Pallas från sin position vid statskassan. Och Nero hade här liksom, han har börjat utnyttja sin egen makt. Hans styrbror Britannicus, han började växa upp. Men plötsligt under väldigt mystiska omständigheter år 55 så dör han.
What?
Mm.
Alla källor är överens om att det var Nero som förgiftade honom. Till och med Seneca.
Ja, det känns det som att han visste.
Ja. Och det här ska tydligen ha skett vid en middag. Och Britannicus, han hade en avsmakare som man har. Och den här avsmakaren hade smakat på en dryck. Men han hade sett till att den var lite för varm för Britannicus. Så när Britannicus då klagade, liksom, den här är för varm. Jag bränner min tunga på den här, vad håller du på med? Då sa avsmakaren, jag fixar, jag häller lite vatten i liksom. Men vad var det i det här vattnet? Mm. Ja, det var gift. Jag förväntade att någon av er skulle
säga.
Jaha, jag trodde du gjorde en dramatisk paus.
Jag med.
I alla fall så började Britannicus, han började kämpa för att få in luft. Och sen föll han ihop. Och Nero har tydligen sagt att men han håller på, det är ett epileptiskt anfall. Liksom. Det är, it's whatever. Bär bort honom. Liksom.
Jag ser framför mig att han liksom bara ligger där och chillar, bara äter på en kycklingklubba och bara så här, det är bara epilepsi, ta bort honom.
Ja, precis.
Ja, precis. För, som sagt, de låg ju ner och käkade.
Mm.
Så att, tänk er det. Det är inte att alla sitter vid ett middagsbord, utan nej, alla ligger ner och bara...
Han ligger för spasmer på golvet.
Och ner och bara, ta bort honom.
Ja, men bara så här, ta bort honom, se till att han liksom får lägga sig i sin säng eller någonting, så blir han bättre liksom. Men ja, han visste väl om det.
Ja. Och Agrippina ska tydligen inte ha vetat om det här och inte blivit glad överhuvudtaget.
Mm.
Oh, han börjar, det är också så här, vilken rolig rebellfas han har.
Mörda folk lite. Jag kan bestämma själv.
Precis. Jag bestämmer vem jag vill mörda själv.
Jag tror också att då hon kanske får sin tankeställare att säga shit.
Precis, kanske.
He's a little psycho.
Ja.
Det är dock svårt att sätta, ska man säga, någon tydlig linje i det tidiga styret. Vad som faktiskt är Nero och vad som är Agrippina, Seneca och Burrus.
Mm.
Sen finns ju också lite, alltså, det finns ju lite roliga så här, grejer runt Nero.
Som också indikerar, som också, så här, är det verkligen han som styr?
Precis, ja. Precis. Han ska också ha gillat att klä ut sig till slav och så att säga liksom slumma runt inom situationstecken i bland liksom kreti och pleti på gatan i Rom. Liksom. Enligt de antika källorna så var Nero inte särskilt aktiv när han deltog vid möten eller liknande. Men de beslut som han tog var ofta bra och kloka. Vilket sen skulle komma att ändras efter Agrippinas död. Så att det är också den här frågan, liksom, vad kommer först? Eller vem styr vem och hela den här? Du vet.
Ja, jag menar precis när till och med alltså, källorna som inte tycker om Agrippina säger att det börjar gå ut för då. Är det så här, okay,
exakt.
Man får läsa det som inte skrivs.
Precis, exakt. Oavsett så är Neros tidiga administration ganska universellt hyllad i de antika källorna. Särskilt väl mottaget var de skattereformer som han gjorde, som bland annat gjorde att skatteindrivare sattes under strängare kontroll. Han inrättade liksom lokala kontor som övervakade verksamhet och såna här saker, och det såklart knuffar väl ner korruptionssiffrorna, kan tänka mig en del. Det skedde ett ganska uppmärksammat fall runt den här tiden med Lucius Pedanius Secundus som hade mördats av en desperat slav. Och till följd av det här fallet då så tillät Nero slavar att lämna in klagomål om deras behandling till myndigheterna. För det var då alltså en slav som blivit desperat, alltså dåligt behandlad, som hade sedan mördat sin ägare.
Mm.
Så att där ställde sig Nero på slavarnas sida, lite grann.
Det är ganska intressant också.
Mm. Ja, han slummade runt bland
dem. Det kanske inte är så konstigt. Han har mött the regular people.
Ja, han var down with the people.
Ja.
Det är som, vad säger han i Gladiator? Han, den här goda senatorn, som man säger, inom citationstecken, i Gladiator. Han säger det jag har aldrig påstått att jag är en man av folket, men jag försöker vara en man för folket.
Ooh,
är det
han säger? Snyggt.
Sen träffar Nero också en kvinna som heter Poppaea Sabina. Och hon var gift med Neros vän Otto. Som faktiskt heter Otto.
Ja.
Som i sin tur då ska skrutit om hur vacker den här Poppaea Sabina var.
Också du har skrutit inför en kejsare. Vad tror du han kommer göra?
Ja, precis. En kejsare som var då är typ 18 år gammal vid det här laget.
Ja, hon är snygg. Får jag se?
Ja.
Alltså.
Så att hon blir Neros älskarinna och kommer sen att skilja sig från Otto år 58 eller 59. Och källorna säger att hon ville gifta sig med Nero också.
Ja.
Så dessutom. Vanligt är det ju kvinnorna som... Ja,
ja precis.
Ja. Som är drivande.
Mm-hmm.
År 59 så bestämmer sig Nero för att döda sin mamma.
Han vaknar upp en dag.
Ja,
nu räcker det.
Nu
räcker det.
Nog. Och ja, vi vet inte varför. Men alla hade ju då en teori, of course. Suetonius, han säger att Nero var rädd för Agrippina, som var våldsam och hela tiden hotade honom, vilket då ska ha drivit honom till mord.
Typ självförsvar.
I guess. Men det är också spännande. Jag skulle inte bli förvånad om hon faktiskt hade varit lite våldsam mot honom och hotat honom. Men det är inte, skäl nog att bli mördad.
Nej.
Men jag tror att hon kanske skulle varit väldigt stern med Nero. Så att jag skulle inte vara förvånad om just det var sant. Dio Cassius, han säger att Nero hade en älskarinna som såg ut som Agrippina. Och det hade gjort Poppaea svartsjuk. Och hon ska då ha övertalat Nero att mörda Agrippina.
Istället för att mörda älskarinnan.
Ja, absolut.
Because logic.
Ja, de här, alltså historieskrivarna vet du, det är mycket målande.
That makes
målande.
All the sense.
Yeah.
It sounds good, okay?
Ja, precis. Det är okay att du ligger med någon som ser ut som din mamma, men döda din mamma.
Ja.
Först.
Dio Cassius säger också att Seneca ville få bukt med rykten om att han hade legat med Agrippina. Och därför uppmuntrade han Nero att mörda henne. Och grejen är att Seneca anklagas inte bara för att ha legat med Agrippina, utan Agrippina, Agrippinas ena syster och Agrippinas mamma. Så att, ja. Men ja, så den är väl också ganska så här, I don't know. Tacitus, han är lite mer detaljerad. Han säger att Poppaea ville gifta sig med Nero, men att Nero var rädd för Agrippina och för rädd för att säga att han ville skilja sig. Så hellre då än att konfrontera henne och säga det, så mördade han henne så att han faktiskt kunde gifta sig med vem han ville.
Romantiskt.
Också, eller något. I don't know. Är det också så här troligt? Jag är rädd för min mamma så jag mördar henne istället.
Jag vet inte.
Ja. Oavsett anledning så tog det faktiskt lång tid och kostade en väldigt massa pengar.
Han var inte så bra på det här med mord.
Han var faktiskt inte jättebra på mord. Men och anledningen till att det tog lång tid och kostade en massa pengar, det var faktiskt för att Nero nog insåg att det skulle vara väldigt svårt att få henne mördad på vanligt vis. Alltså du bara beordrar någon och göra det.
Exakt.
För att Agrippina är fortfarande superpopulär. Hon är fortfarande dotter till Germanicus,
yes.
The Golden Boy.
Yep. Yes.
Så att både pretoriangardet och armén, alltså den romerska armén, de bara nej, they won't do it. Liksom. Så. Men vi har ju källorna som säger att han försökte 4 gånger att mörda henne innan han lyckas.
Hon är som Rasputin. Det är liksom...
She just never died. Yeah. Okej, då ska vi gå igenom de här mordförsöken då. Mordförsök 1 till 3. Gift. Nero ska då ha försökt att förgifta Agrippina 3 gånger. Men hon ska då under väldigt lång tid ha tagit små, små doser av gift för att bli immun. Plus att hennes tjänare runt henne och hennes slavar var väldigt, väldigt lojala. Så att det var inte helt lätt att få in grejerna in the first place. Så att that was a no-go. Inget gift. Sen ska Nero ha funderat över just knivhuggning.
Mm.
Men har ångrat sig. Ifall den här lönnmördaren ångrade sig, vad skulle hända då? Liksom? Då skulle Agrippina ha legit anledning att...
Han är
väldigt
nojig för någon som sitter och planerar mord.
Han är jättenojig. Och det verkar ha varit genomgående under hela liksom. Så att om hon då hade, om den här lönnmördaren hade ångrat sig och berättat för henne, då hade hon haft en reell anledning till att störta honom typ. Så att det nojade han tydligen över.
Ja.
Mm. Sen så finns det ett mordförsök som bara nämns av Svetonius. Så jag undrar var han fick det ifrån, som han skrev 100 år senare. Nero skulle då ha låtit installera någon sorts maskin i taket på Agrippinas sovrum. Och den här maskinen skulle göra att takplattor eller så skulle ramla in och krossa henne i sömnen. I don't know. Men planen ska ha läckts och genomfördes aldrig, sägs det. Men sen har vi då den mest grandiosa av de här mordförsöken. Okej. Nero fixar en båt som han skulle se till att den sjönk, alternativt att den öppnade någon sorts så här contraption och typ halvsjönk, fast inte sjönk, men då att hon skulle hamnat i vattnet.
Alltså det här är Jönssonligan.
Ja, men det är helt sjukt. Ja, men det är helt galet. Det här är helt sjukt. Men vid det här laget är de ganska osams. Så att han bara så här, okej, hur ska jag få henne på den här jävla båten då? Dammit.
Ja, precis.
Ah, okej.
Okay. Hej mamma, jag har en båt åt dig.
Ja, det är liksom, hon bara, okej. Nero bjöd in henne till en festival till gudinnan Minervas ära i Baiae. Och den här festivalen skedde då den 19 mars år 59. Han skickar en båt till Agrippina, men hon ska då ha blivit varnad att han försökte mörda henne, så hon tog landvägen.
Hon gick, hon drog på sig vandringssandalen och hon bara, ja. Jag ska inte bli mördad.
Och sen när hon dyker upp då, alltså hon måste ju varit lite så här misstänksam, tänker jag.
Mm.
Så bara, okej, vad vill du? Vi har varit osams. Men han ska då hälsa att henne är väldigt så här hjärtligt välkommen. Och du vet, ärat henne. De hade suttit bredvid varandra hela kvällen och åt och drack och snackat minnen och mös. Du vet.
Mysigt.
Ja! Och sen så när hon var lite så här lullig på kvällen där, så skulle han lett henne då till den här båten. Och källorna säger att han ska ha kramat henne hårt och kysst henne på ögonlocken för att han visste att det var sista gången han skulle se henne.
Så poetiskt.
Ja. Och sen så gick hon på den här båten. Och
hon stod där lite lullig och bara, I'm on a boat. Bort in i mörkret. Liksom, ja. Ut på havet.
Och Tacitus beskriver också väldigt poetiskt, för det ska ha varit så här stjärnklart och inga vågor och vindstilla och hit och dit och bla bla bla. Sen så finns det lite olika accounts om vad som hände. Tacitus skriver att ett tak på båten ska ha fallit in och dödat en av Agrippinas vänner, slavar, innan hon och en annan vän eller slav slungas ner i vattnet. Och den här vännen då ska ha skrikit, bara, jag är Agrippina, jag är kejsarinnan, varpå hon blir ihjälslagen. Dio Cassius, han säger att båten helt sonika delar på sig och att de här kvinnorna hamnar i vattnet.
Det fanns en dörr som de flöt på.
Men det var bara en som fick plats. Men även hos Dio Cassius så går den här vännen samma öde till mötes som hos Tacitus. Hon blir alltså ihjälslagen.
För att hon påstår att hon är Agrippina.
Ja.
Tar hon en kula? Eller ger hon liksom, tror hon att hon ska bli räddad lättare om man säger att hon är Agrippina?
Ja.
Ja,
precis.
Bara för vi
reder ut det. Så är det. Men Agrippina, hon är ju chill as per usual. Och hon kan ju faktiskt göra någonting som väldigt, väldigt få människor kan under antiken. Hon kan nämligen simma.
Mm. Säger hon i Rasputin.
Så att, hon simmar och blir antingen upplockad på vägen av någon båt och körd till land, eller så simmar hon faktiskt hela vägen. Lite så här skadad, och sen så promenerar hon till sin villa. Liksom. Och där blir hon ju då, alla blir helt förskräckta. Slavarna såklart. Och bara, oj, börjar pyssla om med det. Och så skickar hon ett meddelande till Nero att det skett en olycka och att hon överlevt, men att han inte skulle komma. Och det gjorde han inte heller! Han skickar män.
Ja. Man kan ju tänka sig Nero i den här situationen. Som bara, fan, vägrar dö, vad ska jag göra? Han får panik och han går liksom till Seneca och Burrus. Vad tusan, vad ska jag göra för någonting? Seneca, han frågar Burrus om man kan ge en officiell order om att mörda henne. Men nej, det går inte. Trupperna, de är för lojala. Hon är ju liksom fortfarande, som sagt, Germanicus dotter. Mm. Det är inte värt risken.
Mm.
Så Nero, han vänder sig istället till en av sina tidigare slavar, Aniketus. Samma person som fixade båten, så att han är redan djupt inne i de här planerna. Och säger nu åt honom att gör klart jobbet, så du misslyckades med båten, nu får du göra liksom, får du lösa det här. Nero, han ska liksom ha släppt en dolk vid fötterna på budbäraren och börjat skrika om att Agrippina försökt mörda honom. Så att Aniketus kunde samla ihop sina gubbar och sen bege sig bort till Agrippinas villa.
Förstå allas Pikachu-faces. Ja, ja. När han kastar, han bara, han försöker mörda. Alla bara, what? Alla bara, ja, oj, åh, oh, nej.
Han bara, you all saw it. He tried to kill me.
Aniketus och två av hans män tar sig in i Agrippinas sovrum i gryningen den 20 mars. Alltså det är samma dygn som hela den här båthistorien har skett. Och Agrippina ska då kallt ha sagt att om de var där för att hälsa på den sjuke modern, så säg till min son att jag mår bra, typ. Men om ni är här för att mörda mig, vägrar jag tro att det är på min sons order. Och
det är väldigt mycket spel för gallerierna här. Alltså.
Herregud, ja, verkligen. Och säger liksom att Nero kan inte ha beställt sin mors mord. Ja. Sen så slår de henne med en klubba i bakhuvudet. Men Agrippina ska ha flugit upp. Spottar hon i Rasputin i sängen? Ja. De hade kunnat ha en pistol och skjuta henne. Hon hade bara sprungit mot dem. Liksom. Hon flög upp, spottade mot dem, sliter sina kläder åt sidan för att visa sin mage och säger åt dem att hugga här. Indikerade då att de ska hugga livmodern som bar Nero, typ. Dramatiskt.
Ja.
Vilket de gjorde.
Och sen är det också så här, ja, sure, sure.
Det här är ju, det här, absolut. Det här är ju en bra story. Det är därför man skriver historier.
Ja, det här är väldigt Shakespeare-aktigt.
Ja,
liksom.
Och ibland så, som sagt, skriver man historia för att få en bra story, ibland är det tvärtom.
Exakt.
När Nero sen hör att hans mamma har blivit dödad, eller mördad, ja, kanske bättre ord, så ska han bara suttit tyst och orörlig och tänkte, tusen äntligen, herregud. Ingen trodde att Nero var ledsen över hennes död. Vem skulle, alla som kände honom visste väl liksom att
ja,
det inte var riktigt.
Men jag kan tänka mig att han är så instabil att han ändå, du vet, så här, för han ska ju ha gråtit, men frågan är inte glädjetåren.
Ja, precis, exakt. Han ska ha skyndat till hennes kropp att inspektera den. Det kan jag tro på, för jag menar, hon hade ju inte varit den lättaste att ha
ihjäl. Men sen finns det ju också så här accounts att han skulle ha så här, tagit av henne naken och kommenterat hur ful hon var eller fin hon var. Hit och där drar vi dock gränsen.
Det känns
väldigt perverst och alltså väldigt så här, okej, vi vill svartmåla
henne. Ja, precis. Jag kan tänka mig att det var kul om när hon kommer dit och hon bara hoppar upp med en kniv och bara ha!
Like.
Ja.
Jag menar, har man sett tillräckligt många skräckfilmer så vet man ju.
Ja, hjälper.
Jag tror ni Scream fick det ifrån.
Ja, precis. Hon ligger på magen liksom, och han vrider på henne och bara, boom, öppnar ögonen. Yippee-ki-yay, motherfucker.
Då han skjuter den i huvudet.
Ja, precis, exakt. Double tap. Nero, han ser till sen att kroppen kremeras samma dag, men han vägrar ge henne en begravning eller en gravplats.
Det var hennes slavar som skulle ha begravt henne där vid villan någonstans.
Sen skriver Nero till senaten att han hade överlevt ett mordförsök orkestrerat av Agrippina. Och sen att hon ska ha tagit sitt eget liv efter att hon misslyckas.
Sure, she did.
Yep.
Det är också alltså, romarna gillar ju sånt.
Absolut.
Det är väldigt så här, ta livet av sig.
Exakt,
ju...
det, du vet det här med heden för något sätt, försöka rädda heden med genom självmord och alltihopa. Liksom, det är... Det sitter nära romerska mentaliteten.
Ja.
Så nu är han utan mor
som
styr honom.
Mm-hmm.
Moderna forskare tror att Neros regeringstid då hade gått bra åren före Agrippinas död.
Mm.
När Agrippina fortfarande levde och när hon och Nero blev osams, så var det ju Burrus och Seneca som var ansvariga för administrationen av imperiet. Men efter Agrippinas död så sägs det att Neros uppförande blev mycket mer, han blev häftig till humöret, så att säga.
Jag kan tänka mig att han blev ännu mer psykiskt instabil efter.
Precis.
Att ha lyckad, för det känns också att du spenderar så många år och försöker mörda din morsa.
Mm.
När du väl lyckas, det måste ju vara någon så här... Oj.
Ja. Vad ska jag göra nu?
Ja, lite så. När man når sitt dröm eller man blir av med sin fiende.
Exakt. Jag har inga drömmar kvar. Vad ska jag göra nu?
Sen så ryktas det ju att han hade blivit hemsökt av hen. Allt möjligt konstigt. Så.
Ja, såklart. Hamlet.
Ja.
Ja, absolut.
Fast det var inte Hamlet som dödade sin pappa, men ni förstår vem jag
menar. Ja. Åren 60 och 61 så ledde drottning Boudica av Ikenerna, Britannien, ett uppror mot romarna. och attackera och ödelade viktiga romerska bosättningar. Och det finns många orsaker, eller möjliga orsaker till det här upproret. Det kan varit girigheten hos romarna som utnyttjade de här nyerövrade områdena. Det kan ha varit återkallande av lån som då gjorts till lokala ledare. Pågående konflikter i Wales och framförallt våld mot Prasutagus familj. Och det här var alltså Boudicas make och kung av Ikeni. Boudica och rebellerna, de förstörde Colchester, London och St. Albans innan de besegrades av romerska trupper. Efter upproret så införde guvernören i Britannien, alltså Suetonius Paulinus, hårdare lagar mot britannerna. Tills Nero ersatte honom med den mer försonliga guvernören Publius Petronius Turpilianus. År 62 så dör Burrus och då börjar Nero flippa ännu mer.
Yay, lovely!
Samma år så kallade Nero till den första förräderirättegången under hans regeringstid.
Nu börjar bli ännu mer psycho, alltså nu är det liksom, alla är emot mig.
Ja.
Det kommer paranoian.
Japp.
Också en så här härlig bieffekt av makt.
Verkligen.
Börjar se hot mot sin makt överallt. Liksom.
Ja, helt galet.
Och han såg även till att avrätta några sina rivaler.
Eller påstådda rivaler kanske.
Ja, ja. Enligt honom själv.
Exakt,
kanske.
Precis.
För det är också så här, han har ju säkert hittat något så här riktigt långsökt.
Ja.
Ja, ja.
Min mamma mördade faktiskt en snubbe en gång och han hade ju varit ett hot, fast han kanske inte var det. Men då kanske de här är ett hot, oh my god. Och på den vägen är det typ.
Han tittade på mig konstigt.
Ja, men det kan ju vara så alltså, om man är psykiskt instabil så behövs det inte himla mycket.
Nej.
Sen så började även förhållandet med senaten att bli lite sämre så.
What?
Så, ja, Seneca, han blir politiskt isolerad och tvingas gå i pension.
Nu är alla borta. Liksom.
Ja. Sen så går inte Neros och Octavias äktenskap jättebra heller.
Nej.
Men också, vem är förvånad? Alltså, liksom. Och enligt källorna så hade ju Nero olika affärer tills då Poppaea Sabina, hans älskarinna, ska ha övertygat honom att skilja sig då från Octavia. Och sen finns det ju så här, varför skiljer han sig? Ja, det finns, man behöver väl egentligen ingen anledning. Han är kejsare, han vill gifta sig med Poppaea Sabina. Ja. Men vissa källor säger att det var för att hon var infertil Octavia, för de hade faktiskt inga barn. Och Poppaea var gravid vid det här laget. Så att,
just det. Och hon var Neros älskare, så att, ja.
Ja, exakt. Och det som hände var att Octavia förvisades först. Men det räckte inte, utan man avrättar henne år 62 efter anklagelsen om äktenskapsbrott med Aniketus. Ja, that guy. Agrippinas mördare.
Exakt, exakt. Bro är båtbyggaren.
Japp. Sen sägs det att när man förvisade Octavia och sen när hon dog så allmänheten blev ganska orolig och liksom hon var ganska poppis ändå, att det var inte helt nice. Liksom. Och två år senare, den 19 juli år 64, så startade en brand nära Circus Maximus, vårt förra minisnitt.
Ja.
Den stora branden i Rom.
Som en tie-in, liksom.
Ja, och just det, vi sa kanske inte det, men Boudica har vi ett avsnitt
om. Ja, men herregud, det glömde jag helt bort. Ja. Det, just det.
Yes. Och den här branden då, den spred sig väldigt fort till stora delar av Rom och brann i ungefär 9 dagar. Och det sägs att endast 4 av 14 distrikt klarade sig och 3 ska ha totalförstörts och resten ska mer eller mindre ha blivit jätteskadade.
Mm.
Och det här var ju inte första gången Rom brann och det var ju heller inte sista gången, men just den här gången blev det alltså riktigt illa.
Mm.
Och det är därför man kallar den stora branden i Rom. Och senare historiker, som är mycket annat, som inte gillar Nero, anklagar honom för att ha startat branden.
Såklart.
Ja. Dels för att röja mark för byggandet av ett stort nytt palats. Eller bara liksom bygga om Rom i grekisk anda och allt. Det finns allt möjligt.
Just det, precis. Ja.
Och enligt Svetonius och Dio Cassius Så skulle Nero då ha tagit in utsikten över det brinnande Rom från det kejserliga residenset medan han spelade lyra och sjöng om Trojas fall.
Det är också så här, kom igen.
Ja, eftersom att dessutom det brann på palatinen.
Exakt,
och ja. Förmodligen väldigt fort ja. Efter att branden har börjat. Ja. Så det är svårt att stå där uppe om det hela skiten brinner.
Liksom. Ja.
Men här räddas vi faktiskt av Tacitus.
Tacitus som nog faktiskt är den man ska tro mest på i det här fallet, ska sägas.
Faktiskt. Svetonius är den man ska tro minst på, typ.
Ja, det är absolut. Svetonius är antikens skvallerpress.
Ja, ja.
Det är bara, det ryktas om, rykten säger, det bla 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 bla.
Ja,
bla, bla.
Ja. Och som sagt, 100 år senare, just i Neros fall.
Mm.
Men Tacitus, han säger faktiskt att, och han är faktiskt den enda som lever vid det här tillfället. Han är i och för sig bara 8 bast, but still.
Mm. Han kommer ihåg det.
Ja, ja, det gör han. Han säger att Nero inte ens var i Rom när branden startade, han var i Antium. Men att han återvände när han hörde om branden och faktiskt ledde hjälpinsatser och agerade brandman själv. Så att det är väl ganska troligt.
Mm. Och som sagt, någon som annars är så otroligt fientligt inställd till kejsarmakten i stort. Säger man helt plötsligt någonting väldigt väl om någon, då känns det som att okej, här kanske det faktiskt finns något som inte ens han kunde förklara bort. Typ.
Exakt. Men det som talar emot Nero, fine. Han är ganska snabb med att bygga upp igen och han bygger han försöker göra lite lagar och regler för att det inte ska börja brinna lika lätt och på samma sätt.
Bredda
gatorna, om det är, han använder liksom tegel eller puts istället och sådär. Men han återuppbygger då sitt palats och adderar 2,5 kilometer till det här palatset, så att han basically konfiskerar jättestora delar av det nedbrunna Rom. Och sen anlägger han dessutom en sjö och bygger en kolossal staty av sig själv.
Mm.
Så att, alltså, det ser inte bra ut.
Nej.
Och grejen var att det här kostade så jävla mycket. Så att för att täcka de här kostnaderna, och det här är också delvis varför han är så icke omtyckt av de rika, för att han måste öka taxeringen. Speciellt på de rika och speciellt ute i provinserna.
Mm.
Och samtidigt då så heter det devaluera, eller vad heter det? Devaluate, alltså vad heter det?
Fråga.
Devalvera, heter det? Nej.
Nah,
han minskar i alla fall värdet på mynten. Alltså det är mindre silver i mynten. Men de han taxerar betalar fortfarande helt
fullt
silver.
Ah, vad fantastiskt. Ja, just det.
Och sen får de då betalt när de säljer sina tjänster och hit och dit i pengar som inte är värda lika mycket. Så att de är inte glada. Liksom.
Det är inte så konstigt att se vart allting kommer ifrån till slut.
Nej. Och en liten fun fact sen, den här sjön då och den här kolossalstatyn, det är ju där den här sjön är, den tömmer man ju när Nero är död sen, är det Vespasianus som tömmer.
Ja, det är bara efterföljande kejsare liksom.
Tömmer den här sjön och börjar bygga Colosseum, eller den flaviska amfiteatern, som kallas Colosseum just på grund av den här kolossalstatyn som står bredvid.
Mm.
Som inte står idag,
exakt.
Tyvärr. Mm. Det hade varit imponerande. Det var skithög i guld, typ.
Precis. Men det ska vi säga, orsaken till att det heter Colosseum är just för att statyn inte finns idag.
Ja, ja, men det är väl det.
Det blev en miss någonstans. Mm. Någonstans under medeltiden. Sen året därpå, år 65, så dör Poppaea Sabina. Mm. Alltså hon som, förälskarinnan, numera gift.
Ja.
Och hon var gravid vid andra barnet.
Ja. Och första dog ju väldigt några månader in bara.
Mm.
Så att, det här är ju det nya hoppet.
Ja, just det. Som inte blev något hopp.
Nej.
Slut. Och Tacitus, Svetonius och Dio Cassius, de anklagar alla tre Nero för att ha sparkat ihjäl på Poppaea Sabina i ett raseriutbrott.
Jesus.
Det är också ganska saftigt. Mm. Intressant nog så är gravida kvinnor som sparkas ihjäl ett återkommande tema i den antika litteraturen, som används för att utforska just liksom, eller det används ytterligare, du vet, precis som incest ungefär.
Ja.
Så är det sånt där, man sätter som en stämpel och säger, för att man vill påpeka hur hemsk en auktoritär person egentligen är, typ.
Mm.
Så är det som en, så här, det är som en stämpel, lite grann, att säga att
exakt.
Så till exempel så den grekiske, vi har ju Herodotus, grekisk historiker, han berättar ju hur den persiska kungen Cambyses sparkade ihjäl sin gravida fru.
Ja.
Så att det går långt, way back.
Ja.
återkommande. Ja. Liknande om Periander, tyranner i Korint och såna här saker. Mm. Vilket gör att Nero bara blir en av flera påstådda då tyranner, galna tyranner, mm. Som användes i det här fallet. Poppaea dog förmodligen, ska vi säga, av komplikationer i samband med graviditeten och inte på grund av Nero. Mm.
Ja, så antingen om hon fick missfall sent eller om hon dog i barna.
Exakt,
så,
alltså, ja. Vilket inte heller är helt ovanligt.
Nej.
Hon fick en överdådig begravning och blev också gudomlighetsförklarad. Mm. Diva Poppaea. Ja. Diva Sabina. Eller ja, mm. Ni vet. Sånt där.
Ni vet.
Samma år, 65, så organiserade Gaius Calpurnius Piso, som var romersk statsman, en konspiration mot Nero. Mm. Så att det som han så länge har fruktat verkade nu på riktigt hända. Enligt Tacitus så ville ganska många liksom konspiratörer rädda staten från kejsaren och återställa republiken.
Går de tillbaka till Caesar här på något sätt, eller?
Jag vet inte.
Med Brutus och återinförandet av republiken, ja. Och bla bla bla.
Det är en frigiven slav som upptäcker konspirationen och rapporterar den då till Neros sekreterare. Och som ett resultat av den här misslyckade konspirationen då så avrättas ju medlemmarna såklart. Mm. Seneca anklagas faktiskt också i den här vändan. Han förnekar de här anklagelserna men beordras ändå att begå självmord.
Eftersom, är det verkligen självmord då?
För i det här fallet så har han också fallit i onåd med Nero och alltihopa. Ja, ja, han såg väl sin chans att bli av med den gamla gubben. Typ.
Ja.
Så.
Ja, han är ganska gammal vid det här laget.
Ja. Sen har vi då parterna igen. De är ju ständiga fiender.
Ja.
Och har varit lite så här, typ den fienden Rom har kvar egentligen. Mm. I alla fall i den delen av världen, borta i Mellanöstern. De hade ju länge kämpat över att kontrollera Armenien som vi talade om tidigare, som då ligger inklämt mitt emellan de här
så
två. De här två stormakterna, eller supermakten och stormakten. Ja. Och det blir nu öppen konflikt igen under Neros styre. Partikriget startar år 58 och efter ett par inledande segrar och ett par bakslag, ska vi säga, för den delen också. Det händer inte så jättemycket. Det är ganska, det går liksom fram och tillbaka. Så här. Så slutar det slut år 63 när man når en diplomatisk lösning. Det är Nero och den partiska kungen Vologases den första som skakar hand och säger okej, okay, då har vi slagit lite grann. Nu kan vi lugna ner oss ett tag. Och enligt den här uppgörelsen då, som de kom överens om, så ska Tiridates, som är bror till den partiska kungen, regera i Armenien. Men först ska han resa till Rom för att krönas av Nero. Så att det är diplomati på hög nivå här som pågår. Det här är en resa som tar 9 månader för Tiridates att göra. Och han har med sig bland annat 3000 partiska ryttare och väldigt många romerska soldater. Så det här är liksom,
det tog 9 månader.
Exakt. Kröningsceremonin den ägde rum under sommaren år 66 och man firade såklart i Rom så det skrek, så du kan lägga till. Mm-hmm. Lite triumfvarning. Hela Rom såg då den nya kungen av Armenien knäböja framför Nero, så här har vi liksom också det här. Det är jätteviktigt. Mm. Och det här var ju då liksom the moment, den stora dagen för Nero.
Ja, det blir inte bättre än så här.
Det här typ. Är liksom, det här är på topp. Han har liksom, det är en liten seger ändå över parterna på det stora hela, får man se det som ändå. Mm. Romarna får liksom godkänna kungen av Armenien på något sätt. Samma år som man då är på toppen så blir det revolt i Judén, judarna i Judén som börjar bråka. Och det här är ju då liksom, det har länge varit grekiska och judiska religiösa spänningar. Mm. Och det är såklart, det är politism och monoteism som bråkar med varandra lite grann i det här. Så att år 67 så sänder Nero Vespasianus, romersk general, att återställa ordningen.
Vi har ett minisnitt om den första judiska revolten också.
Och den slås ju så småningom ner år 70, men då är Nero död.
Ja.
Då går vi händelserna i förväg lite grann. Spoilervarning också, ska vi säga.
2000 år senare, spoilervarning.
Ja, precis. Men den här revolten är ju känd, för att det är här som romarna jämnar Jerusalems murar och förstör det andra templet. Ja. Så att det är ju liksom den förstörelsen av Jerusalem som liksom också fortfarande ger eko framåt, ja. Så att säga.
Ja. Men förutom att han var en härskare så har vi ju nämnt det här med att han var väldigt, ska man säga, estetiskt lagd.
Mm, mm.
Han studerade poesi, musik, måleri och skulptur. Han både sjöng och spelade kitara, och det är en typ av lyra. Många av de här färdigheterna, eller vad man ska säga, det var standardutbildning för den romerska eliten. Men just Neros hängivenhet för musik, det var han var lite för hängiven, ska jag säga. Det var inte riktigt socialt acceptabelt för en romare i hans klass att vara så intresserad av just musik.
Mm. Mm. För vilka är det som annars sysslar med musik? Det är slavar.
Ja. Yep.
Källorna, de är kritiska till Neros intresse för konst, hästkapplöpning och friidrott. Plinius, han beskrev Nero som en skådespelarkejsare. Väldigt spännande beskrivning.
Mm. Ja.
Och Suetonius skrev att Nero då fördes bort av en vurm efter popularitet, eftersom han hyllades som jämlike till Apollon i musiken och till solen när han körde en vagn. Han hade planerat att efterlikna Herkules bedrifter också.
Han var ju ganska full of himself, this guy, mm. kan man ju säga.
Mm. Absolut. Mm. Och år 60 så etablerade Nero de neronska spelen.
Såklart man måste ägna spel. Det
of course.
Inget.
Absolut. Och de här var ju såklart modellerade efter grekisk stil.
Mm. Mm.
Och det inkluderade tävlingar i musik, gymnastik och i ridning.
Det är inte heller populärt, tänker jag. Just det grekiska på det sättet. För att det ses ganska... Det är inte romerskt.
Det är flummigt.
Exakt, det är flummigt och det är lite... Det är lite för feminint för romarna, ja. På något sätt. Ja. Det är liksom, det ska inte vara, det är inte det här virila romerska på något sätt liksom. Det ska vara lite.
År 67 så deltog Nero i de olympiska spelen.
Spännande.
Ja, väldigt spännande. Och då undrar jag hur det gick liksom.
Hur kan det ha gått för en kejsare?
Mm. Jag tänker som Nero, nu vet i Sacha Baron Cohen, vet diktatorn när han springer med pistolen och skjuter dem som kommer bakom.
Egentligen så skulle spelaren gått av stapeln år 66. Men han hade mutat arrangörerna för att skjuta upp spelaren ett år. Så att han kunde delta. Och dessutom så hade han sett till att konstnärliga tävlingar hade lagts till bland idrottsevenemangen.
Mm.
Och varenda tävling där han var med och spelade vann han.
No, what?
Så under spelen så han sjöng och han spelade sin lyra på scenen. Och han agerade i tragedier och tävlade i hästkapplöpning.
Mm. Mm-hmm.
Och han vann ett lopp med 10 hästar, trots att han kastades från vagnen och lämnade dem.
Det är också så här, kom igen. Alltså det, du vet, det är så här, det finns ingen som kan, jag får inte fram något ord.
Nej,
det
är bara att,
alltså det är ganska självklart. Det är självklart att han vann för att om han hade fullföljt loppet så hade han ju vunnit.
Ja, men såklart, absolut. Men det är just det, kan ni tänka liksom hela det här liksom, vad hände, avbröt de eller fortsatte de och sen bara så här, vinnaren är Cesar Nero.
Ja, och det här var ju 67, men 68 så gick han ju bort. Och av någon anledning så tog de bort hans namn från listan av vinnare efter hans död.
Kanske var lika bra.
Lite konstigt.
Could be.
Ja.
Och nu är det början på slutet, for real.
Yeah.
Är det. För år 68 så gjorde Vindex, guvernören i Gallien, uppror mot Nero och förklarade sitt stöd för Galba, som var guvernör i Spanien.
Inte Vindex tvättmedel. Han ska Vindex, han rengör imperiet.
I can see it.
Ja.
Absolut.
Ja, för att Nero baklänges blir oren.
Oh! Mind blown. Oof. Okej. Vindex, den rene. Nej. Okej. Vindex gör uppror, förklarar sitt stöd för Galba som är guvernör i Spanien. Men Vindex besegras i strid av trupper som är lojala mot Nero. Men Galba börjar samtidigt få mer militärt stöd. Och sen har vi prefekten för Praetoriangardet, Gaius Nymphidius Sabinus, som också överger Nero och gick ut för att stödja Galba.
Mm.
Men alltså, Nero är ju inte en hands-on kejsare, så att hade han spatserat omkring så hade han kanske kunnat behålla sitt stöd. But he didn't. Han gick och gömde sig istället. Och ungefär samtidigt ska Nero också ha förlorat lite support från folket i Rom på grund av spannmålsbrist. Och det var någon rebellisk befälhavare som hade skurit ner matförsörjningen då från Egypten till huvudstaden.
Mm.
För att Egypten, som vi har sagt många gånger förr, är ju det som ser till att Rom kan äta och överleva. Och ja, istället för att då faktiskt ta tag i sitt liv eller faktiskt göra någonting åt det här, så flyr Nero från Rom mot Ostia, där han tänker ta en båt och ta sig vidare till en av de östra provinserna där folk fortfarande då är lojala mot honom. Men enligt Suetonius så ska Nero ha övergivit den här idén när några arméofficerare öppet vägrade lyda hans kommandon. Och tydligen då, det här är också så jäkla kul, och tydligen ska ha svarat med en rad från Eniden som är skriven av Virgilius. Är det så fruktansvärt att dö? herregud. Och då ska Nero ha funderat på att flytta till Partien istället, eller bara be Galba om nåd, eller bara vädja till folket och be dem förlåta honom för hans tidigare förseelser. Och om han inte kunde mjuka upp deras hjärtan så kunde han åtminstone vädja till dem att tillåta honom prefekturen i Egypten.
Jag gillade det. Liksom bara så här, ja, snälla, ni får allt annat, bara jag får ha kvar Egypten.
Ja. Och Suetonius rapporterar vidare att texten till det här talet ska ha hittats på Neros, eller i Neros skrivbord, men att han inte vågade leverera det av rädsla för att slitas i stycken innan han kunde nå forum.
Oh, Jesus.
Alltså, han är dramatisk.
Det är dramatiskt, alltså. Så jag skriker om det.
Och då ska Nero ha återvänt till Rom helt enkelt och tillbringat kvällen i palatset. Och efter att ha somnat så skulle han vakna vid midnatt och upptäcka att palatsvakten hade lämnat honom.
Mm.
Och då skickade han meddelande till sina vänners rum för att de skulle komma, men han fick inga svar. Och när han personligen gick till deras kammare så var de alla övergivna.
Oh, wow.
Alla hade lämnat honom. Och när han sen efterlyste en gladiator eller någon annan skicklig med ett svärd för att döda honom, så dök ingen upp. Och då ska han då ha ropat: "Har jag varken vän eller fiende?" Och sprungit ut som att kasta sig i Tibern.
Det är också så fantastiskt. Det är så, ja.
Jag kan tänka mig, alltså his drama, det vet vi liksom.
Ja, ja, så teaterunge in i själen.
Åh, herregud. Och sen då, vad hände sen?
Men han kastar sig inte i Tibern, utan han återvänder och söker en plats där han kunde gömma sig och samla sina tankar. En av Neros frigivna erbjöd sin villa åt Nero, och den här var då belägen 6,5 kilometer ungefär utanför stan. De reste dit i förklädnad och Nero tillsammans med 4 av hans lojala frigivna då. Och när de väl kommer fram till villan så beordrar Nero att de ska börja gräva en grav åt honom. Och vid den här tiden så får Nero veta att senaten hade förklarat honom som en, alltså, statsfiende helt enkelt.
Yep.
Så rakt upp och ner. Nero, han förbereder sig för självmord. Han går upp och ner och muttrar: "Qualis artifex pereo", alltså vilken artist som går förlorad. Eller, ja, med mig, typ.
Damn.
Ja. Han tappar modet och ber en av sina följeslagare att föregå med gott exempel genom att ta livet av sig först.
Hur fan, vilket jävla as.
In i det sista.
Kan du bara ta livet av dig först, jag får se.
Ge mig lite mod, kom igen.
Jag vill se om det är ont.
Till slut så han hör ljudet av ryttare borta vid horisonten. Och det får Nero till slut att möta slutet. Han kunde dock fortfarande inte förmå ta sitt eget liv, utan tvingade istället sin privata sekreterare att utföra det åt honom istället. Så att när sen en av ryttarna går in, ser Nero ligger döende, så försöker han först att stoppa blödningen. Men det går inte att rädda Neros liv. Och Neros sista ord ska ha varit: för sent, det här är trohet.
Sån jävla människa.
Han dör den 9 juni år 68. Och det är årsdagen faktiskt av Octavias död, alltså hans första fru. Och Nero skulle sen komma att begravas i
sin fars
mausoleum i Rom.
Inte Augustus mausoleum.
Exakt.
Det är också så här, bort med dig.
Mm. Och det här mausoleet ligger i det som nu är typ Villa Borghese området i Rom i alla fall. Efter hans död så fördömdes Neros minne.
Yes.
Lite Damnatio Memoriae som vi har ett avsnitt om. Och bilderna av Nero kom att förstöras, tas bort eller omarbetas.
Jag tror det finns en del Vespasianus byster som är för detta Nero.
Vi har en hel del mynt med hans porträtt där han blir fetare och fetare och fetare.
Fantastiskt.
Men Nero, han fick fortfarande en dyr begravning, ska vi säga. Och under en ganska lång tid så fortsatte folk att dekorera hans grav med blommor. Och vissa trodde till och med att han fortfarande levde. Det var så här, de vägrade tro att Nero var död. Det är lite...
Det dök ju upp flera Nero-kopior också, speciellt i Grekland.
Exakt, ja, och borta i östern överlag, grekiska östern. Så.
De gillade Nero som fan.
Det är som Elvis. Nero är som Elvis.
Ja.
Enligt Suetonius och Diocasius så ska folket i Rom ha firat Neros död, däremot. Tacitus, han beskriver det lite mer, alltså som en lite mer komplicerad miljö. Han nämner nämligen att Neros död välkomnades av senatorer och aristokratin, basically.
Yeah.
Medan de lägre klasserna, slavar och sådana som gick på arenan, sådana som gick på teater och sådana här saker, de som också stöddes av Neros bedrömda överdrifter, som han säger, de blev upprörda över den här nyheten att Nero hade dött. Medlemmar av det militära sades ha ganska blandade känslor, eftersom de var lojala mot Nero, men att de hade blivit mutade för att störta honom, så det kändes att de hade liksom ingen riktigt moralisk kulle att stå på. Källor från östern, nämligen Philostratus och Apollonius av Tyana, nämner att Neros död sörjdes ganska ordentligt när han att han återställde de här grekiska friheterna med visdom och måttlighet och hela allt det här. Men också att han var väldigt grekiskvänlig på det sättet.
Ja, han såg ju till att de blev skattebefriade och allt möjligt liksom.
Och då, det blir man omtyckt för.
Ja, alltså, gud,
det är klart. Moderna lärdomar hävdar i allmänhet att även om senaten och mer välbeställda individer välkomnade Neros död, så var den allmänna befolkningen helt enkelt bara lojala åt honom till slutet och bortom slutet också. Mm. Efter Neros död så blir det inbördeskrig, och det är ju det här så kallade fyrkejsaråret, år 69. Gigri. Och i slutet av det här då så är det Vespasianus som blir kejsare, samma person som Nero skickade till Judén. Och i och med det så startar också en ny dynasti, den flaviska dynastin.
Mm. Och det var det om Neros död.
Ja.
Men ska vi sammanfatta honom då? Var han en tyrann bara liksom?
Ja, alltså han var ju en väldigt ung härskare.
Mm.
Och han försökte liksom förhandla om sin position inom, vad man ska säga, ett relativt nytt och instabilt politiskt system. Och då har vi ju liksom kejsaren å ena sidan och sen så senaten å andra sidan. Mm.
Ja, och som Adam sa förut, det finns inget nedskrivet ju. Utan allt handlar om din connection till typ Augustus. Så det är väldigt fragile, hela grejen ju.
Ja, det är ju väldigt ömtåligt, men vad ska man säga, alltså kejsaren finns ju där och han överträffar ju alla han är ju liksom den ultimata i makt och auktoritet. Men
han ska inte erkänna det typ.
Nej, han ska typ inte erkänna det.
Mm. Nej, för att kung är fortfarande det värsta du kan vara. Liksom.
Ja, ja men romarna hatar kungar. Mm. Vilket är ironiskt.
Ja, ja.
Han avbildades ju som en galen tyrann av historiker, vilket vi har hört nu. Och ja, ska vi säga att de här historikerna, de var väl lite mer...
De var lite rika och lite partiska.
Mm, ja.
Exakt. Så ja, precis som du säger. Inte direkt opartiska. De hade lite sin egen agenda där.
Sen också, jag tänker att det är lite intressant också att visst, vi pratar, jag tänker så här, vad det är vi kritiserar när vi pratar om personerna i den antika världen. För när vi pratar om Nero som galen tyrann, och när vi pratar om honom i negativa ordalag, då syftar vi ju på de här mer, ska man säga, emotionellt instabila delarna av hans liv. Morden, paranoian, de här liksom, de sakerna. Men när de antika historikerna pratar om honom i dåliga ordalag, så är det ju för de här, alltså att han ställer sig på scenen och agerar, alltså han spelar teater, han spelar musik. Det är det värsta som de tycker att han gör. Det är därför de kallar honom en fruktansvärd person.
Liksom. Och sen att han tar pengar från dem.
Exakt, precis. Så att det är det här liksom skillnaden, att man kallar någon galen och man kallar någon liksom instabil och såna här saker. Men man gör av helt olika anledningar egentligen.
Verkligen.
Men om man tittar från våra tal så kan man i alla fall säga att alltså, han såg ju till att folket fick väsentliga behov tillfredsställda. Han försåg dem med nöje, som exempelvis att han byggde en amfiteater i trä. Han umgicks ju med folket.
Ja, och han byggde ju offentliga bad.
Ja.
Ganska stora offentliga bad. Men han byggde någon marknad också. Alltså han gjorde grejer för vanliga människor ändå. Så att, ja.
Och sen har vi de nya byggreglerna
som efter
branden. Yes. Som drastiskt också förbättrade levnadsvillkoren för folket i Rom. Sen ska vi säga så att det är ju nästan så gott som omöjligt att förstå exakt vad det vanliga folket faktiskt tyckte och tänkte om Nero.
Absolut.
I och med att de knappt har lämnat några spår efter sig överhuvudtaget.
Dock finns det ju
graffiti. Tänkte jag säga.
Ja.
Och de graffitin då är ju, säger man så, graffitin?
Ja, graffitin
bestämda, bestämd plural.
Ja.
Ja, ja. Ja. I vilket fall, de som man har hittat i Rom, de hyllar ju snarare Nero. Och hans namn är också det vanligaste som finns på stadens väggar, mer än någon annan av de judisk-klaudiska kejsarna eller någon av flavierna som kom efter honom.
Det är också häftigt.
Så att han är ju i alla fall populär på det sättet, måste vi säga. Sen också någonting som faktiskt man måste tänka på också i det här fallet är att om vi tänker Caligula, om vi tar Caligula som jämför med.
Mm.
Han regerade vad då, knappt 4 år, lite mer. Och beskrivs ju precis lite, du vet, liknande sätt, det här den galna kejsaren liksom. Nero regerar ju typ då 16-15 år, någonting.
Ja.
Och Caligula blir mördad av pretoriangardet.
Ja.
Nero klarar sig i nästan 15 år innan någonting stort händer liksom. Så att jag tänker, man får också tänka det, att det kanske inte fanns riktigt fog för att egentligen mörda Nero då, så att säga, för att han var ändå så pass populär.
Ja, och han är ju då barnbarn till Germanicus, och om han då jobbar så hårt för att vanliga människor ska tycka om honom, alltså det är ju bara att titta på Caesar också. Julius Caesar, alltså han var ganska omtyckt av folket, även fast han då blev mördad sen.
Ja, men det är ju precis, grejen också, som man säger, tumregeln när det kommer till romersk historieskrivning är att om någon är illa, oftast i alla fall, när någon är illa behandlad i källan och inte omtyckta, så är det ju då att de inte är omtyckta av de högre samhällsklasserna.
Ja.
De är ofta ganska omtyckta av de lägre samhällsklasserna.
Exakt. Ja, men precis, och som vi har sagt, liksom, var han värre än Caligula? Var han värre än typ Caracalla som mördade sin brorsa och körde damnatium och morare på honom? Alltså, var han värre än Commodus?
Mm.
Som också var psycho.
Mm. Men som också regerar i typ 15 år.
Ja.
Så att det är liksom det här.
Exakt. Så att, är det Alltså det är också så här, ja. Det är inte många kejsare som det står bra om efter liksom.
Nej.
Det är inte ens Augustus är bara liksom guld och gröna skogar.
Nej.
Utan
Nej.
Vi vet ju att han gjorde, alltså he did Marcus Antonius dirty.
Mm.
Han hittade ju på ett testamente liksom för att slå spiken i kistan där och alltså ja, han var inte heller astrevlig liksom.
Nej.
Ja, så att jag tror inte Nero var värre än någon annan helt ärligt.
Nej. Nej.
Det Fine, han hade ihjäl sin morsa, det var hemskt. Och han hade ihjäl sin styrbrorsa och lite så här. Men det är inte helt ovanligt i Rom.
Sätt det liksom i jämförelse med. Och ja. Då blir det liksom så här, okej, okay, ja, ja, visst.
Ja.
Det...
Så att, ja, det är våran slutsats. Han var inte värre än någon
inte värre
annan.
Än någon annan. Nej.
Och han verkar ha varit väldigt omtyckt av vanliga människor.
Ja, så pass omtyckt som sagt att det fanns imposters efter. Och
ja, hela och mycket graffiti. Och...
Ja, folk som vägrade tro att han faktiskt hade dött. Och liksom...
Så det säger i alla fall lite... något om honom.
Exakt, exakt.
Det får man igenom. Ja, det var Nero.
Mm.
Har ni frågor eller funderingar om Nero? Eller om något annat? Eller vill föreslå ett avsnitt? Eller ja, vill prata med oss? Så skriv till oss på podiuskastus@gmail.com eller på Facebook eller på Instagram. Sen har vi faktiskt en hemsida nu. podiuskastus.se. Man kan kontakta oss på. Och sen har vi också skaffat en Patreon. Så om du känner att du vill stötta podden och så att vi kan fortsätta göra bra content, så prenumerera gärna. Vi har roliga, vad heter det?
Nivåer.
Nivåer har vi. Plebej, patricier och kejsare.
Mm.
Ja, och med det så säger vi
tack för idag. Och på återhörande.